I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Hallå, hallå, Kristoffer här och välkomna till Elbilsveckan. Ännu ett avsnitt denna ordinarie måndag. Vi har ju precis kommit från en bonusinspelning här. Och med mig har jag Fredrik Sandberg från tidningen Elbilen. Hallå Fredrik, hur är läget?
Hallå, hallå, mycket bra.
Självklart har jag också Peter Esse som idag, dagen till ära, faktiskt fyller 42 härliga år. Gratulerar Peter!
Tack så mycket. Tack så mycket. Det är ändå en rätt bra ålder, tänker jag. Det är mellan 40 och 50 man tar tag i sitt liv, va?
Ja, jag frågar inte mig. Jag är långt bort.
Ja, när jag var 40 startade jag elbilen. 41
wow.
År kanske.
Ja. Och nu är du?
52.
Har ni hållit på så länge?
11 år.
Wow. Ja. Häftigt.
Ja. Ja, det är coolt. Men nu, vadå? Fyller du 40 idag?
42.
42, ja, du ser. Ja.
Så det är ju himla roligt, men vi ska inte stanna vid Peters ålder allt för länge, även om många av oss kanske skulle vilja göra det. Fredrik Sandberg ska svara på lite feedback som vi pratade om tidigare. Han har ju gjort vissa uttalanden som har väckt intresse, ja, hos vissa lyssnare.
Tungan kan ju slinta ibland, man kan väl kanske bli lite väl svepande i sin kritik, kan tänkas, när man sitter och poddar.
Det är ju inte...
det är lätt att få feeling.
Jo,
lätt att få feeling, exakt. Och det, jag fick ju feeling när vi pratade om facket och Tesla, och jag blev lite upprörd med vissa delar i det hela och tyckte att maffian, eller vad säger maffian, att maffian är som svenska facket.
Där kom igen, ja. Visst,
ja. Men det var väl kanske lite överilat och kanske lite hårda ord. Men jag vill fortfarande vidhålla att det finns lite saker att kritisera här, och att jag undrar verkligen om det här var andan som var tänkt när man skrev Saltsjöbadsavtalet där på 30-talet, om det var sådana här metoder som... jag tror inte att arbetsgivarföreningen hade gått med på att skriva några avtal om det var det här de såg komma.
Det har varit ganska stillastående med strejken nu, och jag hör rykten om att vissa YouTubers som kör sönder sina bilar får dem också lagade.
Ja.
Jag tittar på en speciell person här.
Ja, jo, jag har en hel Tesla nu. Det var ju trevligt.
Vilken lyx.
Men vad det kostar att krocka bilar?
Ja, jag antar att vi kommer få se en video i framtiden på det här.
Ja, faktiskt. Vi kan prata också lite om det sen. Men dyrt är det ju. Jag vet, det är mycket pengar som försäkringsbolaget inte betalar. För de tycker inte att de jobbar inte med moms och sånt.
Vi har två företag som har återkallat både överklaganden och produkter. Vi återkommer till det. Privatleasing ska vi diskutera.
Ja, precis. Jag informerar dig om att det ska pratas om det.
Ja, precis. Lite så. Jag är ju lite oförberedd. Jag sitter i en Tesla Model 3 Highland och ute på långresa. Så att schemanen passade inte riktigt ihop. Så idag flyttade jag ut poddstudion till bilen.
Vilken akustik det är ändå.
Ja, men nya Model 3 Highland, alltså, det är vilken bil.
Vilken bil. Har du,
på så många sätt.
Hur många chanser har du innan du får avaktivera autopilot nu då?
Jag har två chanser kvar. Jag har gjort av, det börjar ju med fem. Jag har gjort av med två av dem. Båda tycker jag i alla fall är direkt felaktiga. Jag sitter med handen på ratten, eller händerna på ratten, tittar på vägen och bilen tycker att jag inte gör det och då slår den av autopiloten.
Bilen vet ju inte att ha händerna på ratten, det är ju det som är problemet.
Fast det... Nej, det vet den ju inte, utan den vill ju att jag ska styra, men jag ska ju samtidigt inte styra för att autopiloten ska fungera, så att det blir ju två system som krockar där. Styr jag lite för mycket, då stänger ju autopiloten av sig. Mm. För att i Tesla så får du ju inte hjälpa till bilen. Du får ju inte hjälpa bilen alls, utan bilen ska ju göra allting åt dig, men du måste ändå vara med för att lagen säger så, och då så stänger bilen av system. Det blir bara jättekomplicerat och fruktansvärt irriterande.
Lagen säger ju för sig inte att den måste stänga av autopilot för att du har missat några gånger.
Nej, det gör den inte. Och jag tycker att Tesla är lite fula som gömmer sig bakom en beta-stämpel och bara, haha, men det här är beta, det kan hända, bla bla bla. Det här är en funktion som, det här är inte beta, det här är någonting ni säger är beta för att ni ska kunna gömma er bakom det. Precis som Volvo säger att EX30 är en billig elbil så att man kan gömma sig bakom det.
Ja, just det. Ja. Men det är ju så med Tesla att när du väl har lärt dig det perfekta trycket på ratten när du är ute och kör, då har du inte problem med det här längre.
Nej, jag har lite förstått det, för att jag började ju klaga i chattgruppen här som jag, du, Kristoffer Rask och jag har. Och båda ni två bara, nej men det här är ju inget problem. Men båda ni äger ju också Teslor. Så jag antar att det är lite inkörning man behöver, och det kommer inte jag hinna med på den här veckan jag har bilen.
Jag skulle säga att det tar väl en lång resa ungefär att lära sig precis hur mycket du ska trycka. Det är ju rattstången som känner av hur vidare du håller händerna på ratten. Det finns ju två varianter. Det ena är ju kapacitiv ratt, och det finns ju lite dyrare bilar oftast. Och då räcker det att du håller på ratten. Renault Megane verkar ha en sån, för den klagar aldrig på att jag inte höll i ratten.
Nej, men jag vet inte om det är för att Renault är dålig på att detektera eller för att
ja, det kan vara så också. Ja, verkligen. Men annars har du ju det här att du rycker till ratten lite då, så säger den att så fattar den då att du finns. Men som du säger, så är problemet med Teslan är ju att det krävs så lite tryck där för att avaktivera autopilot. Så det är jätteirriterande. Men det man läser den direkt. Jag vet inte, Fredrik, din bil, ja, du har Model 3, du har också, och den är uppdaterad, så du har också samma problem, eller?
Nej, det tror jag inte. Jag vet faktiskt inte. Jag kör nästan aldrig med autopilot. Du tänker med hur den känner av att man håller i ratten eller inte?
Mm, det gör den ju. Och sen så blev det ju, i och med att någon form av reaktion på amerikanska YouTubers höll på och tyckte att autopilot är självkörning, satt sig i baksätet och allt vad höll de på då. Och så fick Tesla lite backning där från amerikanska myndigheter. Och då så införde de ju flera saker. Dels ögonsensor, så att du sitter och tittar på vägen. Och dels också det här att om du får då 5 varningar, och då är det inte de här varningarna att du håller inte i ratten, du måste hålla i ratten. Nej. Utan det är de här som kommer efter det, om du inte får ordning på att du håller ratten. Just det. 5 sådana så avaktiveras autopilot i hur länge då?
En vecka.
En vecka?
En vecka, okej. Okay.
Så då kan du inte köra med autopilot i en vecka, då är funktionen borta liksom.
Då har man misskött sig, så då får man ett litet smäll på fingrarna av Tesla.
Ja, men problemet är ju att bilen bestämmer om du har misskött dig eller inte. Och bilens system är inte perfekt.
Det blir ju en krock där helt enkelt genom att bilen har så dålig förmåga att känna av att du faktiskt håller händerna på ratten. Jag menar om kameran, det här tycker jag är fascinerande. Om kameran kan veta om du kollar på vägen eller inte. För den är ju superkänslig. Det räcker ju med att du kollar lite snabbt på skärmen och får se hastighetsmätningen. Och om
fast det upplever inte jag i den här bilen.
Nej, jag kan säga. Men Teslor är ju lite olika. Kommer strax till hur fascinerande två olika Teslor kan vara. Men jo, jag har det här problemet att om jag kollar snabbt på skärmen för hastighetsgränsen, det är inga problem. Och det kan till och med vara så här att jag kollar om jag ska göra någonting på skärmen, till exempel ändra volym eller värme eller någonting. Då säger den inte heller till. Men det finns vissa moment där jag tror blicken dröjer sig kvar på ett ställe för länge. Och det är varje gång jag ska kolla vilken hastighetsbegränsning det är på vägen. Och så ska jag då sätta min egen hastighet baserat på det. Och då kollar jag lite för längre just på den punkten. Och då varnar bilen då att jag inte kollar på vägen. Men det kommer ju här nu med, dem, med en uppdatering. Men Teslan har alltså samtidigt då så dålig förmåga att veta. Och just det, det var det jag skulle komma till. Herregud vad jag har utläggning här. Om den nu har den kollen på vad vi tittar. Hur kan den då inte ha koll på genom kameran? Veta att vi håller händerna på ratten. Det borde ni kunna enkelt kunna räkna ut med all den förmåga och datakapaciteten har. Det borde ju jätteenkelt kunna göra.
Ja, jag tänker samma sak.
Ja, så, men det gör den inte.
Men det, allt det där kommer ju vara ett minne blott här nu efter augusti här. Eller var det april? Det var
åttonde.
Åttonde, åttonde, ja. Då kommer jag ju få min mjukvaruuppdatering så min bil blir helt självkörande som jag har köpt den 2019.
Det eller kommer du få, ja. Mm. Som som ju för
eller inte
som just det, ironiskt inte ens i USA är ju den så kallade självkörningen självkörande, utan den är ju du måste ju ha händerna på ratten då och då, helt enkelt. Det säger just det. Till, för den är ju så kallad assisted. Och jag har ju fått lite kritik då när jag har sagt att Teslas bilar kommer aldrig vara självkörande. Och då menar jag alltså autonomt självkörande där du som förare inte är ansvarig. Och då säger jag, men titta, USA, det funkar så bra. Jo, men även i USA så är de inte autonoma där du inte är ansvarig. Utan du själv är ansvarig. Utan det är väldigt, väldigt avancerade körsystem däremot. Som funkar ju otroligt bra. Det är ju jätteimponerande att se. Men man måste förstå skillnaden mellan en assistent till dig där du är ansvarig för bilen och en bil där du kan lägga dig bak och sova.
Exakt, och de som finns i USA nu, eller det system de har nu, det är väl ungefär, jag kan inte säga att de har kommit så mycket längre än vad andra biltillverkare många har visat upp i förmåga.
Oj då, nu rasar många.
Ja, det tror jag säkert. Men Mercedes och andra, de har ju inte sina saker speciellt offentligt. De har ju testat ju saker och ting kanske mer, inte använder inte sina ägare som beta-testare helt enkelt. De syns ju väldigt mycket Tesla då, att de gör det här eftersom så många håller som beta-testare, medan Mercedes ägare inte får hålla på med sånt. Därför tror man kanske att Tesla är längre fram. Plus att då Tesla har hela sin databas med information från miljontals mil och kilometer varenda sekund som de håller koll på och kan använda i sina simuleringar.
Hyundai släppte ju en video här nu i veckan där Hyundai Ioniq 5 tar körkort i vilken delstat det nu var i USA. Mm. Bilen kör ju helt själv och allting, och det är ju, hela bilen är ju full med sensorer.
Exakt, när Hyundais vd kom på besök till CES 2016-17 år, var så femtade den bil honom på flygplatsen och körde själv till honom till mässan, tror jag. Det här har ju funnits ganska länge, den här typen av... Men det som är problemet är ju den där sista procenten. Liksom. Att de ska bli helt självkörande måste de klara allt. De måste vara säkra. Och det är där de inte fixar den. Liksom. Det är det som är det svåra. Liksom.
Det som Tesla imponerar på mer än någon annan, det finns lite olika syften och mål här, det är att hur de kör i stadstrafik inne i villakvarter och sånt. Som jag inte har sett någon annan riktigt klara av. Utan många andra fokuserar ju på de här motorvägssträckorna. Och det jag kan känna är att jag skiter lite i vilket. Självkörande bilar på villakvarter. Ja, det är jättespännande med robottaxi och sånt i framtiden. När de ska hämta oss och så. Utan förare. Och där är det klart att det är bra om de klarar villa. Men för mig som kör, de gångerna jag vill släppa ratten, det är ju när jag vill... Om jag ska köra mellan Malmö och Stockholm på motorväg och det bara går rakt fram. Där vill jag ju kunna släppa ratten, och det är ju det minst problematiska. Och jag tror att det är mycket där fokus ligger för många. Jag provkör ju exempelvis Ford Blue Cruise som var så. Och där var det ju då det de kallar eyes on, hands off. Det vill säga att du inte behöver ha händerna på ratten. Men däremot så håller den koll på om du tittar på vägen. Och där hade de förhandlat sig fram med tyska myndigheter. För det finns ju ingen sån här gemensam reglering i Europa på detta. Men då finns det lite, jag tror, Spanien och Storbritannien och Tyskland. Och då var det 5 sekunder man kunde titta. För då var det lite så här, helst ville myndigheten ha 0 sekunder. Att den skulle varna direkt om du tittar på skärmen. Men då hade ju Ford och gänget argumenterat för, ja, men då hinner du inte göra någonting. Då kan du inte byta radiokanal eller någonting. Så jag tror det var 5 sekunder. Och någonstans där så tror jag att det är dit jag vill komma. Jag vill slippa ha det som Kristoffer har nu. Att den blir varnad för att han inte har henne på ratten. Men det är klart att den ska säga till om jag inte tittar på vägen. steget därefter sen är ju att du inte behöver titta på vägen heller. För att bilen är så trygg att den kör rakt fram på motorväg. Och sen får du ju avaktivera den när det, om det kommer något vägarbete. För där kan det ju då vara svårare.
Ja, men det är de situationerna du måste klara också. Alltså jag tror att folk, när man, jag tycker det där mellansteget som du pratar om är helt ointressant. Däremot är det, helt det är väldigt intressant när man lägger sig i baksätet och kollar på en rulle och sen kommer man fram. Eller sitter och jobbar eller liksom. Eller när bilen kan åka och hämta ens barn.
Jo, men vi som faktiskt använder styrassistenten och tycker det är rätt nice då. tycker ju att det hade varit skönt att slippa tänka på.
Ja, det är för sig absolut. Ja. Sorry.
Jag ska faktiskt åka, samma måndag som det här avsnittet släpps så befinner jag mig i Berlin där Nio ska visa upp sin självkörningsförmåga. Har ett event där som jag blev inbjuden till, så att senare under veckan här så kommer det komma på Elbilsmagasinets YouTube-kanal någon form av video på just självkörning. Vad det är för något det kan jag inte svara på än för att eventet har inte varit, men självkörning ska det handla om.
Mm. Vad tror ni Tesla kommer visa upp den här 8:e då när de ska visa upp sina autonoma system? Kommer vi bli chockade?
Nej.
Eller kommer vi bli besvikna? Kommer de köra en bil från kust till kust till exempel? Som de lovade redan 2017.
Det mesta Elon Musk säger tar jag med en nypa salt. Jag tror att jag väljer att vänta och se vad det blir. För att jag tycker inte att hans track record har varit toppen. Om man tittar historiskt.
Peter, vad säger du?
Jag är helt ointresserad av att se saker som ska komma i framtiden, oavsett om det är Tesla eller någon annat hypat amerikanskt bolag. Jag har följt Apple tillräckligt många produktlanseringar för att se att även de misslyckas med att lansera vissa saker. Jag är intresserad av produkter som finns här och nu att testa. Och särskilt som Christoffer Gullin säger, Elon Musk och det bolaget ställer sig på scen och lovar och lovar och lovar hela tiden nästa år. Allting. Och när det kommer till det bolaget så vet man att det som sägs, det stämmer aldrig. Sen så blir det olika saker. Vi har Cybertrucks som blir dyrare och andra spesar. Vi har den revolution som Tesla Model 3 ändå är. Kom ju till slut, men det tog ju betydligt längre tid än så.
Ja, men det får man ju ändå ge dem att det är liksom, de byggde ju där från grunden.
Det får man absolut göra, men min poäng är
att de överhuvudtaget lyckades få ju ut det.
Det är ju magiskt, det är fantastiskt. Men vad jag menar är att när själva händelsen äger rum, om de visar upp någonting nu den 8:e, då vet man att det kommer ta så mycket längre tid än vad det sägs och det kommer kanske bli annorlunda. Och därför så tycker jag det är mycket mer spännande den dagen som det faktiskt sen släpps ut. Det är det jag tycker är spännande. Det var spännande jag satte mig i Model 3 första gången och körde den och tyckte wow, det här är något helt annorlunda. Det var spännande. Det kommer vara spännande den dagen jag sätter mig i Cybertruck och kör den. Det kommer vara spännande.
Men Model 3, ja precis, men Model 3 var ju spännande när de visade den och sen, för den var ju som den visades upp också ganska mycket.
Till slut.
Och det var mycket bättre köregenskaper än jag trodde att den skulle ha. Så att, men Cybertruck, jag tror att det är de senaste tiden som det har spårat ur, skulle jag säga.
Model 3 var ju definierande på det sättet, för det var ju väldigt nära att allting kapsejsade där. Och jag är väldigt glad att det inte gjorde det, för den förändrade ju industrin i grunden. Om någonting förändrat, det är så mycket snack och det är från Tesla-fans att allting är ju, så fort det är någonting och nu, ja, man ska köpa aktier nu för att snart är det robotar överallt och sen det här med självkörningen är ju runt hörnet hela tiden. Allt sånt där tycker jag, det är bara fluff. Men Model 3, när den kom, den förändrade ju så mycket industrin i grunden. Mm. Men det var ju så nära att, att den inte kom. Det var så nära att allting kapsejsade. Ja. Det var så nära att de inte fick ordning på produktionen.
Kan man tänka sig då hur mycket pengar de hade från hela Silicon Valley och vilka människor de hade med sig i det där. Och sen så kommer Henrik Fisker och tror att de ska göra om samma sak.
Ja, det är så många som sagt, tror det.
Det kommer ju... Okej, så att det som blir 8:e kanske inte är så raffinerande som vi tror, får vi se. Men Cybertruck, då är det en besvikelse skulle ni säga? Eller är ni...
Jag vet inte, Kristoffer, tycker du är klokare än mig här. Är vi en målgrupp som kan definiera huruvida Cybertruck är en besvikelse eller inte? Pickups? Jag vet inte.
Alltså, det säljs omkring 2000 pickuper i Sverige per år. Jag körde ju Maxus T90 EV tror jag den heter, vilket är den enda pickupen som vi har som säljs i Sverige idag. Du har ju Ford F-150 Lightning som gråimporteras som kostar över miljonen. Och jag gissar att Cybertrucken kommer ju mer vara en konkurrent där. Men Maxusen var ju absolut inget att hänga i julgran, så den är inte så svår att slå.
Men det var samma grej med den. Jag tänker liksom mer så här elbilsmässigt, om den är för dyr och för kort räckvidd och inte speciellt bra. Liksom. Om det blir lite av en flopp Cybertruck, vilket det är inte helt säkert att den kommer bli en stor succé som man trodde.
Nej, men alltså, den är ju väldigt unik och det är ju väldigt specifik kundgrupp, känner jag. Här i Europa så tror jag inte... Det är klart att den kommer säljas, så jag vet att den hade tagits till tyska fabriken här nu, och varför den hade gjort det, om det bara är för att visa upp den på något häftigt event eller så, det har jag ingen aning om. Men jag är ganska ointresserad av den bilen som produkt. Det är mer en sån här gimmick-produkt. Tänk Ioniq 5N. Liksom, man mer har tagit fram för att göra rubriker och liksom varumärkesbyggande än att faktiskt sälja volymer av den.
Det som jag följde lite spännande, folk som provar pickuper i USA, det är ju att den är rätt svårlastad.
Mm.
Kommer jag inte ihåg detaljerna nu, men det är lite hur den är byggd och sådär. Den är, du kan inte riktigt köra upp med din hjullastare och lasta på skiten. Så det är ju mycket där någonstans de här pickuperna. Det finns ju två varianter av, eller två kanske målgrupper av pickuper i USA. Det ena är att du behöver den för att du bor där i landsbygden och du behöver köra mycket skit där bak, lite som våra 240s. Så här, du, om det är så billig bokhylla eller om det är jord som du fraktar bort. Sen har du ju livsstilsmänniskorna då, som kör runt med sin pickup in i städerna. Och det är väl kanske där som Cybertrucken hör hemma. De livsstil, den kanske inte är riktigt lika praktisk i vardagen. Och det är samma, det var någon som hade provat Semin och den är ju framåt anda, så det jordbrinner. Men där var ju kritiken att, för då handlar det om att du sitter i mitten, och det var ju en grej då. Men då ställer det till det vid varje inpassering. För då måste du, då kan du inte sitta kvar i din stol och tryck, eller liksom gå, veva ner fönstret och göra det du ska, antingen lämna över något dokument eller slå in någon kod eller någonting för att komma in på grinden. Utan då måste du resa dig upp från stolen, för du sitter i mitten på Cybertrucken då istället för på vänstersidan.
I semin menar du? Inte
ja, förlåt. Ja, exakt. Ja. Och så det finns mycket såna här praktiska saker som Tesla, när det blir mindre visioner, när Silicon Valley ska göra praktiska verktyg till arbetslivet, mer än att det ska vara en vision och en förändring, i framtidsförändring, ett paradigmskifte. När det blir så här praktiskt verktyg, då blir det lite andra kravspecifikationer om man ska nå långt då. Men som livsstil är det ju fantastiska bilar. Sen så är det mycket snack om det här, Tesla så himla långt fram med Cybertrucken med 48 volt system och sådana saker och 900 volt system och så vidare. Men allt det där är ju egentligen ingenting nytt, men Tesla är ju 48 volt system har de ju jobbat med, de här underleverantörerna som gör sånt, både Bosch och vad heter de i Landskrona, gamla Haldex som köptes av Borg Werner, köpte de. Och jag har jobbat med det i många, många, många år. Men det som Tesla gör är ju att de har privilegiet att testa nya grejer när de släpper nya plattformar. Medan övriga biltillverkare har ju lite, vad ska vi kalla det, arv från de gamla. Och de har inte sett något behov av att uppgradera då till 48-voltsystem. Vilket är roligt här nu när vi ska prata om återkallelse för Kias 12-voltsystem snart. Det jag tycker är ju mest revolutionerande, det är inte att de har ett 48-voltsystem i Tesla Cybertrucken, utan det är ju det här 16-voltsbatteriet i våra bilar.
Va? Ja, vad får du 16 volt ifrån?
Tesla Model 3 och Model Y har 16 volt istället för 12 volt.
När började de med det?
Det gjorde de i, ja, 20, några år sedan. Något år sedan här. 20. Har ni missat det helt alltså? Det är ett, det är ett 16 volts litiumbatteri istället för de här gamla, ja, trötta vad kallas det? Blybatterier och allt vad det
är. Blybatterier, men är, Porsche har ju också litiumbatteri i sina Taycans.
Ja, det är mycket. Det är också kul, det är mycket så här, ja, men Porsche i alla fall, de har löst det. Jo, men de har rätt stor budget för sina bilar. Så.
Nej, men jag tänkte, det är inte 16 volt i ett Porsche då, utan det är 12 volt.
Ja, men det, nej, kan ju, det kan ju vara, det behöver inte nödvändigtvis spänningen. Sätter du ju liksom lite antal hur många battericeller då. Men 16, det är alltså 16 volt i Model S också då, de nya, och X såväl som 3 och Y. Teslorna är ju monster när det kommer till att bara ha välfungerande system som inte släcks ner. Jag sitter till och med i BMW iX här nu, den släcks ju ner efter ingen tid alls. Vi kan bara ha parkeringsklimatisering igång i en halvtimme och sådana saker. Och sen får du sätta igång högvoltsbatteriet och trycka på start. Så där, det där känns så ovärdigt. Och där levererar ju Tesla så bara rakt fram.
Ja, men jag sa ju förra, när vi pratade om, jag sa att Tesla ligger 5 år före alla andra. Inte alla, men kanske, men många i alla fall. Så tänkte jag, är det verkligen så numera? Men så började jag tänka på hur när Model 3 kom. Om man tänker infotainmentsystem och allt det, men även maskinellt hur de hade kiselkarbid redan då 2019 och hur välpaketerat allting var och integrerat. Det är, om man tittar på nya bilar från Peugeot till exempel, E3 2008 som kommer nu, när vi tittar under huven på den, så är det ju som ett getingbo, eller på att säga. Det är inte speciellt snyggt och elegant.
Nej.
Gjort liksom.
Nej, så är det ju. Sen är viktigt det är hur elegant det är under. Det är ju en annan fråga. Men det finns ju en helhet i Tesla som är magisk.
Ja, men det är integrerat. Allting är integrerat och det är liksom uttänkt på ett väldigt snyggt och systematiskt. Vilket gör att de fungerar väldigt bra. Alltså maskinellt är ju Tesla väldigt bra liksom.
Ja, det är det ju. Och så. Sen så fort jag sätter mig i en bil med 360-kamera så känner jag bara, ja, det här saknar jag ju Tesla.
Det kan jag säga att jag också gör.
Ja, men det är så här, parkeringssensorer, det är en bra grej. Det är millimeterprecision. Det är en bra grej. Nu har de ju bytt ifrån att den gissar centimeter då till att det bara säger stopp. Och sen går ut och bara, vänta, jag har ju en halv meter kvar hit. Varför sa den stopp?
Jag tycker att sensorerna i Highland som jag kör nu fungerar rätt bra i alla fall. Jag parkerar ju i garage normalt sett och upplever inga som helst problem där.
Trevligt.
När det kommer till sensorer eller vision. Däremot som sagt, den här gröten de väljer att visa upp istället för en 360-kamera, det hade jag önskat.
Gröten, nej, det var en bra, ja, det här var den längsta inledningen vi har gjort på podden. Vi har alltså inte kommit till våra punkter ännu.
Nej, precis. Vi behöver gå ifrån Tesla, det finns andra poddar som kan prata om det märket.
Exakt, nu stramar vi upp det.
Jag tänkte Fredrik, har han fått svara på kritiken? Eller det var mest mummel där i början, lite så allmänt. Men tycker du facket är maffia?
Nej, jag tycker inte det. Jag ska säga så här. Det var väldigt... det var som att kasta ur en liten... det var en irritation och så vidare. Jag fick feeling helt enkelt. Men jag hade suttit och skrivit en text om facket så här. Då hade jag gjort betydligt mer research. Och jag hade ringt folk. Och jag hade funderat igenom det 5 varv innan jag skrev maffia. Men när man sitter och poddar och snackar så här. Så är det lätt hänt att det går lite för fort. Jag ska säga att mina kunskaper om det här på den nivån, att jag ska kunna uttala mig huruvida facket är som maffian inte, är alldeles för låg.
Vi fick ju lite kritik då att vi inte hade hindrat dig. Och jag tänker att vi kan bara lägga
i förväg.
Om det är tydligt så att Elbilsveckans officiella ståndpunkt då är inte att Sveriges fackliga organisationer, grundlagsskyddare och så, är i paritet med mördarbrott i exempelvis i Sicilien.
Nej, och det är ju inte tidningen Elbilen i Sveriges
Nej, vad kul. Jag känner också att vi ska inte fördjupa oss för mycket detta, men jag vill också svara där, för det var lite som slentrian tanke i början. Du sa att det var, kunde aldrig vara arbetsgivarens tanke att de skulle hålla på så här, som då lite oklart vad facket gör med så här. Men jag tänker att du menar sympatistrejkerna då, att man tar ut tredje part och sånt. Då vill jag bara flika in historien här, att just sympatiåtgärder, det har varit primärt arbetsgivarens maktverktyg från början. Så att det är en gren som de utvecklade bra.
Just det.
Så att jag tror att det här är egentligen vad som händer. Det tror jag, att de här verktygen som de har, det är av tradition hävt, och man använder de verktygen man har helt enkelt. vad det ska sluta, det är, jag tror att det kommer vara en konflikt som inte kommer ta slut, som bara ligger där och pyr. Och den enda frågetecknen just nu, det är ju vad som händer med nya Tesla Superchargers. För nu är det slut med öppningsbara Tesla Superchargers. Nu finns det inga projekt som kan öppna längre, så vitt jag vet. Den sista som gick igång nu, som man tyckte det var konstigt att de kunde dra igång, det var för att nätet redan var indraget ifrån staden. Men det var alltså sista sådant som de kunde öppna. Det skulle ju kunna vara så att det finns kommunala bolag som helt enkelt säger att vi skiter i facket. Men den är nog ganska så liten, den risken, va?
Ja, och vad är det här Saltsjöbadsavtalets anda från 30-talet? Att ett företag ska motarbetas av precis alla i dess omgivning, så att den inte kan bedriva verksamhet först när den skriver på ett kollektivavtal som inte majoriteten av medlemmarna eller de anställda på Tesla vill, eller...
Ja, Saltsjöbadet. Andemeningen där var ju att fack och arbetsgivarorganisationer ska förhandla om, det vill säga arbetsmarknadsparter. Och tanken då att inte något företag skulle vara antingen avtal med arbetsgivarorganisationen eller med fackförbunden, att där fanns nog inte med den tanken. Utan det var nog självklart att det skulle vara det, för att på den tiden, när var det 36 eller vad var det?
Ja, senare tror jag.
På den tiden så fanns det kanske ingen riktig alternativ. Det fanns inga företag som skulle kunna vara så starka att de skulle klara sig utanför i händelse av konflikt, så som Tesla gjort. Det finns ju inga bolag som kan sitta i den situationen som Tesla gör i princip. Det finns några andra konflikter här runt omkring, men det är ju inte så intressant det där, för de har inte så många engagerade själsligt och hjärtligt så som man har sina Tesla-fans. Jag menar, det finns sådana här konflikter i olika amerikanska bolag runt om i Sverige också, men det är ingen som bryr sig. Men i detta så är det ju jättemycket som... Det finns jättemånga som är emotionellt engagerade i detta. Men rent stridsåtgärdsmässigt så har de ju rätt att göra på det här sättet. Sen finns ju politiken, jag tänker på framförallt Centerpartiet, har ju alltid pratat om. Det går inte att ha haft en konflikt utan att det har pratats om att nu har det gått för långt. Sen är det ju inte det man ska förstå mellan när det kommer till kollektivavtal och sådär. Man säger det rent hårt, så det är inte en parameter hur många medarbetare som vill ha sådana avtal. Det finns ingen sån.
Nej, men det är det som gör det hela lite märkligt. Liksom. När man tänker så, när facket liksom en gång på 30-talet och tidigare hade en enorm roll att spela och jätteviktig för arbetstagarnas löner och villkor och allt vad det var. Liksom. Så allting ser helt annorlunda ut idag. Liksom.
Det gör det.
Därför de här stridsåtgärderna som kommer från ett annat århundrade, en annan tid, blir lite märkliga. Mm. Liksom. Det ser lite märkligt ut. Liksom. Och det här tror man behöver se över och kanske ta och fundera på om det här är vägen framåt.
Ja, nästa fråga är ju, Tesla äger ju lite den här verklighetsbeskrivningen, så de ligger ju i en ganska bra position där. Och den ena är ju det här att majoriteten och hur många det är som är intresserade och strejka och sådär. Tesla pratar hela tiden om det. 90% som har valt att inte strejka. Men det är ju nästan alla av dem kan ju inte strejka, för de är inte med eller kan gå med i IF Metall då, för de jobbar inte som metallarbetare. Utan antal människor som på verkstäderna då, på serviceverkstäderna, som var de som faktiskt kunde och var med i IF Metall. Där var ju majoriteten med i IF Metall också. Där fanns det vissa då som valde att inte strejka. Och de blev ju också uteslutna ur IF Metall. Och numera då så är det inte majoritet som är med i IF Metall, helt enkelt, av de serviceverkstäderna då. Så det måste man måste förstå också när man lyssnar på de här olika och titta här, nu är det 90% som har valt att inte strejka. Det är ju en strategisk grej som Tesla har valt att upprepa hela tiden. Men de aktuella siffrorna, det är ju antal människor som strejkar som är metallarbetare på företaget, så att säga. Men för att sammanfatta den, för det ska inte heller handla om strejken så mycket. Fredrik Sandberg tycker inte att facket är maffia. Fredrik Sandberg har dock väldiga problem med hur konfliktåtgärderna ligger här och nu och tycker att det ska moderniseras. Är det en bra sammanfattning?
Väldiga problem ska jag inte säga, men problem. Jag tycker att det är inte så där glasklart från något av hållen egentligen. Det är inte glasklart för att Tesla agerar på ett väldigt perfekt och korrekt sätt, och det är inte glasklart facket tycker jag agerar på ett perfekt sätt. Alltså, det är en slags Men jag, som sagt, min kunskapsnivå på det här är för låg för att jag ska ge mig in och ha några egentligen åsikter. Det som jag slängde ur med där var väl att från en Ekmans perspektiv kan jag säga, arbetsrättsliga frågor, så såg det inte så snyggt ut det man höll på med. Men som sagt, det är inte tidningens förhållning och inte min hållning heller, utan det var en slur.
Ja, vad är tidningens och Fredrik Sandbergs hållning i fråga om kilometerskatt då? För det ville du också prata om.
Den är väldigt, väldigt kluven till inför också naturligtvis. Men jag ville prata om den för att ni tog upp det för ett avsnitt här sen, att bensinskatten måste ersättas om den försvinner. Det vill säga om det blir fler och fler elbilar på vägarna, så kommer någon måste betala väghållningen och reparationer och så vidare. Och nya viadukter, rondeller. Framförallt i Umeå behöver fler rondeller.
Framförallt i Umeå alltså.
Det var ett skämt för de som bor i Umeå. Okay. Nu, rondellernas stad. Hur som helst. Men det var, jag skulle bara säga att 1980 så försvann den öronmärkningen som var på bensinskatten. Fram till 1980 gick faktiskt den skatt man betalade vid pumpen direkt till och oavkortat till vägarbeten och vägunderhåll och så vidare. Efter 1980 så försvann den kopplingen och all skatt på bensin gick rakt ner i statskassan. Så att det finns ju ingen öronmärkning i bensinskatten heller. Utan, och den har ju också ökat då markant sedan dess skatt på, det är ju drivmedelsskatt, energiskatt och sen är det ju koldioxidskatt och sen är det moms på skatten också. Så man har ju ökat skattenivån väldigt mycket på bensin sedan 80-talet och... Så det blir svårt att kilometerskatten på något sätt tror att den ska gå till vägar och underhåll. Det kommer bli samma sak där. Den kommer ju bara skruvas upp så att in i statskassan och det kommer bli en beskattning på bilism på annat sätt. För att, jag har svårt att tro att kilometerskatt bara skulle gå till väg underhåll. Så, att säga. Så därför så tycker jag inte det är någon bra idé. Och sen kan man ju undra, bilism, absolut, de som är, kör bilar sliter på vägarna, men alla de som sitter hemma i soffan och beställer prylar från Amazon som kommer med långtradare sliter ju också på vägarna. Det är många som sliter på vägarna idag som inte kör bil. Den där kopplingen är inte lika glasklar idag, ska jag säga.
Nej, men herregud. Alltså, om man samkör allting i en Amazon-leverans så är det klart att det sliter betydligt mindre än om 100 pers ska köra till affären.
Absolut, men det finns det inte. Jag säger bara att kilometerskatten är en konstig skatt. Bensinskatten går inte till vägunderhåll heller. Liksom, utan vägunderhåll är ju, det är ju en samhällsfunktion. Liksom.
Kilometerskatten skulle ersätta vägskatten, inte bensinskatten.
Vad är vägskatt?
Ja, men alltså, vi betalar ju en skatt på bilen varje år.
Ja, den är ju väldigt liten.
Ja, för oss elbilister, ja, men om du kör något annat fordon.
Ja, precis. Så då är det ju att kilometerskatten någonstans måste ersätta,
ska ersätta den skatten. Ja, den ska ju inte ersätta bensinskatten.
Ja, då är det väl bara bättre att öka årsskatten på. Det är väldigt mäckigt att införa ett, alltså, mätare i bilar liksom, som ska...
Som sagt, jag sa i det avsnittet, jag skulle hellre se en skatt på vikt.
Ja, det är faktiskt. Det man måste förstå är att vägar, den här infrastrukturen för våra bilar, oavsett om det är elbilar eller fossilbilar som kör på dem, så kostar det samhället väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Så är det. Bilismen finansierar inte kostnaden för den infrastrukturen. Sen finns det dock en annan grej. Det är ju det här att avgaserna som fossilbilar släpper ut dödar ju folk i förtid, ganska många per år. Och den vården innan de går ur tiden är också ganska kostsam. Så där minskar vi väldigt mycket pengar eller utgifter. Exakt. Sen är det också så att bilismen kostar vården jättemycket pengar i olyckor. För bilar är stora och människor är mjuka. I och med att bilarna blir säkrare och hindrar olyckor, så minskar också kostnaderna rejält för bilismen där. Så att det finns lite goda nyheter också.
Samtidigt som de blir tyngre och då är vi tillbaka, går vi liksom...
Ja, så är det ju. Så absolut.
Stora tunga SUVar vill vi se mindre av i min värld.
Ja, absolut. Absolut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ja, alltså nästa ämne, det är väl egentligen ISIS som återkallar vad återkallar de egentligen?
Ja, vad återkallar de egentligen?
Ja.
Nej, men det är en snabb nyhet som är mer, det vi har tagit det här och pratat om det här varje gång det händer någonting, och vi ska väl fortsätta med det. Det är egentligen ganska, för ISIS var en väldigt stor grej och man slog på stort på det och bjöd in och intervjuade vdn och sådär, och jag gjorde det också, det finns på YouTube. Man återkallar då sin överklagan om försäljningsförbudet av ISIS Home. Och det där betyder inte så mycket, för att Easy Home har de slutat sälja ändå, för de har bara gjort om alla till Easy Charge Lite. Uppdaterat dokumentationen och så är det krav på jordfelsbrytare, och så säljer de där igenom istället. Så därför så betyder det inte så mycket, och så ska man då fokusera på att ro det här i mål då, att inte behöva göra allt för stora ändringar när det kommer till att hantera de redan installerade Easy Home-boxarna här i Sverige. För de skulle nog inte klara att installera jordfelsbrytare på alla dem, utan att de behöver försöka och fortsätta då prata med Elsäkerhetsverket hur de ska. Ja, i deras mening så har det aldrig varit en alternativ att installera externa jordfelsbrytare, för att Easy Home är säker, och då har de hävdat med en dålig senvishet. Och nu så har man då igen en stor rapport om hur säker den är, och man har tagit allt som har hänt då under alla de här hundratusentals laddningarna. Och så är det väldigt liten felfrekvens då visat det. Men det är inte alltid säkert att det där räcker. Det kan Elsäkerhetsverket kan med god argumentation säga att det här är ju data som är nu och alla är nya, men vi anser fortfarande att den här tekniken inte bevisar att den är säker i längden och så. Vi får se vad de svarar helt enkelt. Men förut hade de två processer. En då som skulle stoppa försäljningsförbudet på Easy Home, så att de kunde fortsätta sälja dem. Och en för att de skulle då åtgärdsplanen för redan installerade Easy Home. Och nu är då den förstnämnda att försöka få bort försäljningsbudet. Det har de gett upp. Och nu ska de då fokusera på vad som ska hända med de redan installerade boxarna. Och där ska Elsäkerhetsverket återkomma här nu inom bara några veckor. Får vi se vad som händer.
Och det känns som att det är det som är intressant. Vad som ska hända med de redan installerade boxarna. Eftersom de har gjort om sina andra boxar till en ny produkt, så är det ju ganska orelevant om de får sälja Easy Home igen eller inte. Liksom.
Ja.
Så att det var väl helt rätt beslut, får man väl ändå säga.
Absolut.
Det finns en annan återkallelse som vi behöver prata om, och här kommer många Kia och Hyundai-ägare att jubla. För äntligen, vi har ju pratat om det här ganska mycket i podden, om att Kia och Hyundai haft problem med 12-volten där det stora batteriet helt enkelt inte laddar det lilla. Och man kommer ut en morgon och bilen är helt död, eller du är ute och kör och bilen bara dör, eller du får någon felmeddelande när du är ute och kör, eller massa andra konstiga fel. Och det är ju nästan alltid för att 12-voltsbatteriet har dött och bilen har inte laddat det, fast den ska ha möjlighet att göra det. Det här är ju någonting som Kia och Hyundai inte har velat kännas vid.
Nej.
Man har pratat mycket om att det har med tredjepartsappar att göra, eller man väcker bilen och det är både den ena och den andra. Men nu har man faktiskt gått ut med en återkallelse om det här, där man verkar faktiskt ha hittat problemet med det. Det gäller även i Sverige, det gäller i större delen av världen, tror jag. Jag vet att i USA och Korea så har man redan skickat ut återkallelser. Här i Sverige så är det på gång. Där ägare helt enkelt ska få en återkallelse om att gå in på verkstad och byta ut en speciell modul som styr själva laddningen av det lilla batteriet som kan fela.
Jag gillar Kia, jag gillar Hyundai. De gör bra bilar. De är spännande bilar. Deras 800 voltsystem, det är det som känns mest framåt här. De laddar snabbt. Det är bra folk på Kia och Hyundai i Sverige. Jag känner inte dem utanför landet. Jag har inte så mycket erfarenhet av Kia återförsäljarledet. Men det här, när de skickar ut papper som säger så här får du inte göra med din Kia. Du får inte koppla upp dem på tredjepart. Du får inte koppla upp på Tibber. Och att hänvisa till det att för 12-årsbatteriet inte klarar det. Det är ju under all värdighet. Och särskilt också när det inte är ett problem egentligen med det. För att det är så här är det inte på alla. Men för Kias fantastiska EGMP-plattform, Hyundai's och Kias. Hyundai äger Kia, inte tvärtom så att säga. Det systemet laddar upp 12-voltsbatteriet inte bara när du är ute och kör. Eller inte bara där bilen står inkopplad på laddning med högvoltsbatteriet. Utan den laddar upp 12-voltsbatteriet när det behövs. Och därför så ska det inte vara ett problem med tredjepartsappar och sånt att det skulle dränera det. Utan problemet har hela tiden varit att någonting har hänt som gör att 12-voltsbatteriet inte laddas upp. Och det dessutom dräneras. Det är det som har varit problemet. Och det har hänt när det inte är några tredjepartsappar inkopplade så som Tibber. Det är primärt det. Är inte ens Kias egna app. För det är mest Kia i Sverige som vi pratade om det förra avsnittet. Det är Kia som fått ut de nya elbilarna. Det är inte Hyundai sådär. Och till och med när bilen har varit inkopplad på högvolts och laddat. Det har inte varit några tredjepartsappar. Det är inte ens Kias egna app har varit inkopplad. Då har bilen dött. Och det är folk som har mätt det här. Och i andra sammanhang så har det varit att de har haft tredjepartsappar inkopplade. De har haft Tibber inkopplade. De har sett att så fort 12-voltsbatteriet får lite lågt så har det laddats upp ifrån högvoltsbatteriet. Även om bilen inte varit inkopplad. Även om bilen inte har varit igång. Så det har inte funnits någon logik i detta mot det som Kia, eller framförallt då ska säga. Så vi har inte fått något officiellt ifrån Kia, men vi har sett instruktioner från Kias återförsäljare som har gett till kunderna. Och det har till och med varit några som där har varit problem med garantin och sånt. När för att de har haft tredjepartsappar inkopplade. Jag vet inte hur det har slutat sen, men det där har varit ovärdigt en sån biltillverkare som Kia. Som annars är ganska, jag menar vi ska prata om det strax, vad har de 7 år garanti på sina bilar?
Ja. Oh.
Alltså det är ett generöst företag på alla sätt och vis. Och så har de haft det här konstiga då. Däremot såg var att, i alla fall de dokumenten jag såg, var att EV9 var inte återkallad. Det var alltså Ioniq 5, 6 av Hyundai och Kia EV6. Men det kan komma separat för EV9, eller jag vet inte.
Det är ju intressant, för Kia EV9 har ju precis samma problem.
Ja, en större burk som drar mer ström, som har haft ännu mer problem än vad Kia EV6 har haft. Detta har ju varit Kias akilleshäl. Det är det och att de inte kan laddas på Tesla-laddare så enkelt. Det är de två grejerna som har varit så. Annars är det bara att det inte går att stänga av pringeliplånget med bara en knapp, utan du måste trycka två gånger. Det är de grejerna som har varit lite så. Annars har EV9 varit självklar bil.
Är det två gånger nu? Men i Hyundai är det väl fler menyval du ska in i än två?
Ja, men du trycker på, du favoriserar då det här.
Man favoriserar och sen är det precis den och sen är det en till. Och sen det blir tre då.
Ja, det blir det ju. Just det blir det ju. Först måste du favorisera då så att säga de här ADAS-systemen och sen ska du då trycka på Dawsiness-syndrom. Jag kan inte förkortningen. Syndrom, vanare. Trycker där och sen stänger av den då.
DDAW.
Ja, just det, tack. Sen är det ju, det har ju varit då, för folk har ju varit irriterade på det här plingeliplånget med kaffekoppen på EV9an. För att den kom upp lite för enkelt. Jag skulle säga att jag i kanske den minst osunda livsvalet jag någonsin har gjort att köra upp en EV9 mitt i natten till Stockholm. Jag kan säga det att den där kaffekoppen var mig väldigt varm om hjärtat när den berättade för mig att nu har du varit, du har du gäspat lite för mycket. Den var väldigt bra på att berätta för mig att jag inte borde köra bil, kan jag säga. Så, men... det där gör jag aldrig om.
Men nu blev jag bara nyfiken. Medan vi är inne på det där med dosiness-systemet. Kan du gäspa flera gånger utan att systemet går till? Utan den liksom tycker att okej, men nu har du tagit en, var det länge sedan du tog en paus. För att anledningen till att jag frågar är att EX30, där kan du fake gäspa så kommer det upp direkt.
Ja, nej, men så är det. Båda EX30 och Kia EV9 är liknande system där. Att du gäspar du så märker den det. Men även då att du kanske blundade. Herregud, jag kommer aldrig förlåna en Kia igen, hör jag här. Men kanske jag blundat lite för länge. Nej, så farligt var det inte. Men ni vet, man är lite okoncentrerad. Så. Ja. Nu har jag väldigt bra styrassistans också, kan jag säga. Jag håller sig på vägen. Poängen är i alla fall att den här kaffekoppen på Kia EV9 fungerar riktigt, riktigt, riktigt bra. Och när den säger till att du ska koncentrera dig på vägen, då är det för att du har gjort lite med menyn lite för mycket. Exempelvis kanske försökt stänga av hastighetsöverträdesvarnaren. Sen så har det varit problem med att den här kaffekoppen kommer upp bara av sig själv. Och så bara står den där och plinga och plinga och plinga och plinga och plinga och plinga och plinga. Och det har varit lite förvirring här, för då har folk trott att det har varit meningen då. Att den har varit så överkänslig. Men det har varit så här att de som har haft problem med att 12-voltsbatteriet dräneras på EV9an har också haft problem med kaffekoppen, att den kommer fram i tid och otid utan att den ska göra det. Och när de har löst det ena så har de fått, så har det också andra löst. Så det har funnits en koppling däremellan. Så det har funnits, det är något problem med vissa EV9er också. Och anledningen att vi har så lång utläggning om detta, det är för att vi bryr oss så mycket om Kia. Framförallt. Mm. Och Hyundai. För att
det... Jag bryr mig om dig, Peter. Och då vill jag säga så här, när jag passerade 40 med lite marginal, då slutade jag köra bil på nätterna. För då känner jag att det är inget bra för hälsan.
Nej, det är inget bra för hälsan. Men i och med att vi är en väldigt Stockholmscentrerad, Stockholms huvudstadscentrerad land, så måste vi utom socknes hämta våra bilar i Stockholm.
Ja, men vadå? Kan du inte bara ta tunnelbanan?
Nej, exakt.
På tal om det så måste vi ju, du har ju lite att leverera här, lovar. Det är inte antingen att jag nämner det till Kristoffer, egentligen du som ska leda det här. Men jag kom på att vi har ju helt glömt att prata om Fredrik Sandbergs Polestar 2-äventyr med typ tre vuxna barn eller tonåringar där bak. Och en fru. För du var lite kritisk mot Polestar 2. Och jag vet inte, baserat på det testet, vet jag att om du får vara kritisk mot Polestar 2.
Ja, jag tror jag visste. Därför att Polestar 2 är märkets volymbil framgent. Och den kommer inte att försvinna bort från 2027-2028. Och det här är enligt Thomas Ingenland. Och då förstår jag ingenting hur det här skulle kunna vara deras volymbil. För den är, ni vet när Volkswagen presenterade ID för 100 år sedan. Så sa man att ID3 skulle vara... Den hette ju inte det då, men ID3 skulle vara stor som en Golf, men rymlig som en Passat, det vill säga. Mm. Det var en slogan, och den är en väldigt bra slogan, för det är precis vad som händer när du bygger en riktig elbil, det vill säga att du kan ta vara på mycket mer innerutrymme, en bensintank försvinner, motor och så vidare. Och då kan du ställa hjulen i hörnen och så får du en större interiör space med ett mindre avtryck på gatan, vilket är väldigt bra, för du får ju mindre smidigare bil, men du får ändå in familjen och packning. Det är ju en elbil i sin prydnad. Om man är ett rent elbilsmärke som Polestar och ska fortsätta envisas med att Polestar 2 ska vara en volymbil, och den är byggd som en bensinbil och den är 4,6 meter lång och 1,85 meter bred. Den är alltså stor som en Model 3 nästan. Större än en Renault Scenic till och med. I alla fall i längden.
Ja, gud ja.
Men den är ju trängre än en Golf. Polestar har alltså byggt en bil som är stor som en Passat men rymlig som en Golf ungefär. och det här ska vara deras volymbil framgent. Jag begriper ingenting. Och om den hade kostat 300 000, absolut. Det här är en liten bil för dig som tycker om att köra lite dynamiskt. För det är en jäkligt fin bil att köra.
Fantastisk bil. Snyggare än
också. Ja, det är helt otroligt. Ja. Alltså, de har ju, ja, men... Hur ska det kunna vara en volymbil när den är så värdelöst konstruerad för att kunna lasta någonting mer än dig själv? För att det är fruktansvärt trångt. Och jag har aldrig haft en sån... Jo, en gång klagade de mer barn där bak. Nu var det faktiskt en dieseldriven Jaguar som var tvungen att köra för att min elbil var på verkstaden. Då klagar de ännu mer. Men nu klagar de enormt mycket på att det var väldigt trångt. Och då har jag en 22-åring, en 19-åring, en 14-åring i baksätet. Plus min fru som inte ens fick in sin vanliga väska i framsätet, som man brukar ha sin lång reseväska. Liksom. Hon tyckte att den fick knappt plats där. Och man kan ju inte göra en manspread i förarpositionen.
Nej, kan man inte
göra. Och det är trångt om någon sitter bakom dig också. Du måste skjuta fram stolen. Det blir ingen skön förarposition. Det här tycker jag man pratar lite för lite om. Alltså, det här med elbilar har inte bara liksom själva elmotorerna och batterierna som sin teknik, utan även möjligheten att göra rymligare bilar på mindre ytan. Liksom.
Men det Den är... Jag vet inte, Fredrik. Jag vet inte om jag håller med dig.
Nej, men hur kan ni klubba upp det tyska? Det här? Är det en volymbil?
Nej, men volymbil för en ensamstående då. Inte som att tonårsbarn, vuxna barn där bak. Stackars ungar, herregud, det är ju orosanmälan på dig. Alltså, det är tur att de är myndiga. 14 år är inte myndig.
Ja, men en bil som kostar 600 000 och ska vara en volymbil från en tillverkare som ska slå sig in på marknaden, är ju, det är katastrof. Alltså. Och det är en dålig konvertering. Liksom. Kardantunnel. Det är liksom det kan inte vara verkets liksom vision framåt att de ska ha Polestar 2 skala på bara den som de säljer volym av. De kommer inte att kunna göra det, ska jag säga. Och anledningen till att Polestar inte säljer så mycket bilar beror på det här. Om den där bilen hade varit rymligare, då hade Polestar inte haft lika stora bekymmer som de har idag.
De säljer ju jättemycket bilar. Polestar 2 är ju en enorm framgångsrik bil.
Nej, det gör de ju inte. Jämfört med vem då? 50 000 bilar per år?
Ja, typ alla andra. Ja, men det är ju en bra, de har ju sålt bra för varan.
Det säger, och att de lyckas sälja så pass mycket som de gör är ju för att designen är fin, ja. Och för att kvaliteten och körmässigt och allt sånt där. Om de dessutom hade lagt på lite interiörutrymmen och fått till en vettig familjebil av den här, då hade de ju inte haft de problem de har.
Det här är så spännande, för du har ju rätt också. Alltså du har ju rätt,
ja,
Fredrik.
Jag har rätt.
Det är klart du har rätt, Fredrik. Men jag menar, vi måste ju kolla på vad vi hade när Polestar togs fram. Det var ju, för det första var det en bil som aldrig skulle vara en ren elbil.
Nej, alltså jag tycker att det är lite...
Nej, Kristoffer, nu vill jag höra dina kloka ord.
Jag tycker att det är lite fel att säga, ja men vi tittar på vad vi hade. Alltså idag är ju en ny tid och en ny dag, och vad håller Polestar på med? Jo, men de fortsätter med sin tvåa som de ska ha i 3-4 år till. Och jag kallar den gammal när jag körde den i slutet på förra året. Nu kommer 3:an och 4:an som ska vara andra premiumbilar, men det ska ju inte vara någon volymbilar. De har ju, alltså, de skulle ju ha utvecklat en volymbil istället för en stor lyx-SUV.
Ja,
de skulle, ja, de skulle, ja, absolut. De skulle haft en kanske lite större, jag vet inte riktigt vilken, men det absolut största du kan bygga på Seeker X och EX30-plattformen skulle du ju tagit någon systerbild där.
Ja, det hade ju varit riktigt nice.
Ja, nej, men det håller jag med.
Polestar 2, jag bara tycker att det... halvkombi, lite GT-utförande eller ja, liksom R-design eller vad vi ska kalla det. Liksom, lite så här sportig hatchback. Det kan jag se Polestar. Men istället så väljer de att bara bygga lyxiga, flådiga, stora SUVar med jättestora batterier. Och men alltså,
det ska de göra också naturligtvis. De ska ju bygga de där flådiga SUVarna. De ska vara ett premiummärke. Det ska vara Porsche ju. Typ Gaudi. Och då ja, men det är det de
jo,
säger.
Fast först
själva.
behöver
alltså, jag säger inte att det är det, men jag säger att de ska ju vara det. Det är där de vill vara. De vill ju vara uppe i liksom högre än Volvo. Och är man högre upp än Volvo, då börjar du närmare Porsche nästan i liksom premium och i köregenskaper och allt vad det är liksom.
Har du suttit i en EX30? Fin att köra.
Ja, nej men alltså men Polestar ska ju vara, det jag säger är att Polestar ska vara ett premiummärke, de ska göra premiumbilar, så naturligtvis ska de göra den här stora SUVen, och de ska också göra Seeker 001-versionen, alltså Polestar
4,
ja, som blir lite lyxigare och sådär, men de måste ju nu ha en volymbil. De måste ju ha en lite mindre bil som är lyxig än liksom en BMW 3-serie. Liksom. Det är det de ska ha ju, som säljer bulk. Liksom.
Absolut,
men det är inte Polestar 2. Den är en hopplös konstruktion.
Nej,
och den är gammal
det...
som gatan i sin... Ja,
ja.
Och då får den vara fin och den köra som helst. Men de kommer aldrig kunna få det där som volymbil. Och det jag säger att det är den bilen som är Polestars problem. Det är därför de har svårt att få ut bilar. Därför att
fast kommer 3:an eller 4:an rädda dem då? Eller 5:an som ska vara mer en roadster? Eller 6:an som ska vara en cab?
Nej, 5:an, 6:an förstår jag inte alls. Vad de är ju...
4:an och den prissatt som den är nu, ja, så är det ju...
3:an kommer också vara awesome om den är så skön att köra, 3, som man säger.
Ja, men kommer folk köpa den? Alltså att de bilarna är bra eller inte? Kommer folk köpa dem?
Ja, det kommer
skulle med. Snabbt få ut en Polestar 2 som var av det prisläget, kanske lägre pris men samma fina liksom köregenskap, men som är ombyggd, så alltså ta fram någon elbilsplatta. Och jag tycker det är så konstigt, vi har ingen elbilsplattform. Nej, men Tesla lite startade upp i Kalifornien, tog fram Model 3 grunden på en kort tid, med hur få pengar gjorde man det? För det är som Geely-koncernen lär väl ha någonting att bygga på.
jag tycker att Polestar 2 bör testas för det vi vet Polestar 2 är. Så det är väl lite därför jag ville ta upp det här. Vi kan inte vara förvånade att en trång och jävlig bil där bak, men magisk som du själv sa att köra själv. Eller magisk
alltså, vet jag inte om
det. Nu kommer det mycket. Nej, men det cockpit-känslan, så kan vi sammanfatta det som. Och nej, den har kommit bilar som är betydligt mer trevliga att köra än den. Men när den kom så var det ju lite unik. Men den börjar ju bli allt mer gammal. Mm. Så, baserat på att den aldrig skulle vara en ren elbil, den här CMA-plattformen. Liksom XC40 då. Eller EX40. Och det som saknas tycker jag inte är att... Jag tycker inte vi kan ska ge Polestar 2 attribut som den aldrig kan få. Men jag håller med om att det saknas en ersättare till Polestar 2 redan nu. Det håller jag med 100%, Fredrik.
Det börjar närma sig över timmen här, men vi hade en programpunkt till här och det hade med privatleasing att göra, för där har du tydligen blivit uppretad, Peter.
Jag har haft fel.
Har du haft, fel? Ja, men då måste vi prata om det, för det tycker vi är roligt.
Ja, nej, men jag...
Så det är fel på den där. Jag har haft fel.
Alla har fel, ja. Nej, men jag levde i någon naiv tilltro att privatleasing var en produkt som levde under några form av normala konsumenträttsliga regler.
Oj,
vad fick du det ifrån?
Ja, men jag tycker att vi är ett land där konsumenten är alltid, eller vi, så här är det, den lilla konsumenten är ju alltid underläge mot det stora företaget, och därmed så finns det konsumenträttsliga lagar, så kallade konsumentköplagen primärt då.
Korrekt.
Och jag har ju alltid tyckt att det här med för bil, vissa biltillverkare är ju fascinerande på det sättet att bilar ska vi köpa, de är dyra och vi har dem länge oftast. Och sen så är det, inom bilbranschen så existerar det bland de sämsta garantierna som finns. 2 år på en Polestar exempelvis.
Det är många premiummärken som kör med 2 år. Volkswagen. Det är riktigt uselt.
Audi, BMW. Volvo har 3 år på sina elbilar, 2 år på sina fossilbilar. Tycker jag är lite fascinerande. Och det ska ju sägas att det finns ju batterigarantier som är mycket längre än så. Och det finns rostskyddsgarantier som är mycket längre än så. Men den här allmänna. Och då att hamna i ett läge där du privatleasar en bil i 3 år. Och sen sista året så har du inte garanti om den här bilen skulle gå sönder. Det tycker jag är helt absurt konstigt. Det jag tyckte där var ju att ja, men som privatperson så har du ju alltid 3 års reklamationsrätt på det du köper. Men tji fick jag när jag argumenterade för det och blev upplyst om att nej, jag tror inte att konsumentköplagen gäller privatleasing, för att det är någonstans då leasingbolaget som äger bilen och sen så hyr du ju den från leasingbolaget. Och så här, men herregud, herregud, lilla vän på internet. Nu ska Peter Esse bevisa detta. Det var en snabb googling senare, så visar sig så är det ju. Och konsumentköplagen gäller då inte privatleasing. Privatleasing är en så oerhört skum produkt, fast ja, tjänst då. För det första, så om du bara kollar ekonomiskt, så är det många som missar att du, om du köper en bil genom att låna, alltså du tar ett banklån då, räntan på den är ju avdragsgill delvis. För det har vi i Sverige av någon anledning. Och många andra länder så får de fattiga få betala våra lån då, vi som har råd att låna pengar. Så är det. Därför vi får tillbaka så mycket pengar på skatten nu. Så det är ränta, är det avdrag, det är det inte på den privatleasingavgiften. Och sen så är det ju så att du saknar den konsumentskydden. Konsumentköplagen är inte tillämplig på privatleasing. Det finner jag helt absurt. Två saker jag finner helt absurt. Det ena är att vi inte har lagar som konsumenträttsliga lagar som gör privatleasingen tydlig. Utan det är hela tiden massat att det måste gå till först allmänna reklamationsnämnden och sen vidare då till egentligen tingsrätten då, om man vill processa det där. Ofta slutar det med att inom bilvärlden finns det något som heter goodwill och sånt, som jag tycker är en jättekonstig grej. Antingen så, goodwill är en sån här grej som för mig handlar om att ja, men du har nog rätt som konsument, fast vi vill inte prova det, så att vi säger goodwill här.
Jag håller inte alls med.
Men nej, det får du snart ord om. Men vi säger då att du får goodwill här, men din kompis kommer inte få det här, så det får inte bli något prejudikat. Eller så går det då vidare och så får man se var det hamnar. Det finns inga riktiga bra konsumenträttsliga tillämpningar när det kommer till privatleasing, så den produkten tycker jag är skrot. Att biltillverkaren överhuvudtaget privatleasar bilar och sen inte erbjuder tillämplig garanti, på alla de tre åren. Det tycker jag också är problematiskt.
Det tycker jag är helt fel, och jag tycker att erbjuder man privatleasing i tre år så ska naturligtvis garantin gälla i tre år också, för du säljer ju in privatleasing som ett enkelt bilägande. Och så visar det sig att det inte är det. Samtidigt så är det i här ingen hemlighet. Det här är någonting som man som konsument behöver vara väldigt påläst om. Men där skulle jag väl säga att både biltillverkare och media har gjort privatleasing som, och alltså berättat hur enkelt och smidigt det är, utan att direkt prata om nackdelarna som har varit, eftersom det har inte direkt liksom behövt pratas om.
Vi har skrivit ganska mycket om det här faktiskt. Vi har skrivit om det här många gånger. Och just de här aspekterna, att det inte är att man kan få problem om det blir en gnissel. Men alltså, vi började kolla upp då hur antalet anmälningar kring det här, och det var inte så många faktiskt. Så Allmänna reklamationsnämnden får ju anmälningar kring när de tycker, när konsumenterna då tycker sig bli misshandlade. Men de har inte varit så många. Däremot så stack de iväg i antal när räntorna började sticka upp. Mm. När folk plötsligt fick dyrare bilar. Räkningarna kom hem och var flera tusen kronor dyrare än förra månaden. Då blev det ramla in anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, som kom fram till att det var faktiskt inte orimligt att höja privatleasingkostnaden om räntan stack.
Nej, de fick ju det var ju det som de som fick backning där, det var ju om, det handlade ju om formsaker där, att, ja, att man inte hade kommunicerat det och sådär, för de har ju rätt. Däremot så faktiskt en av de första grejerna vi tog upp i
avsnitt 2 eller någonstans.
Ja, just det. Det var att Konsumentverket, de hade pågående ärende mot DNB, tror jag det var, där man problematiserade att det är för ensidigt. Alltså om avgifterna höjs, då måste det också finnas, det måste finnas liksom en vågskål. Då måste du ha rätt som konsument att avbryta den här hyran, för det blir så stora förändringar. Men det där är fortfarande inte taget i mål. Jag har inte hört någonting mer sen det. Jag kollar ibland med dem och säger nej, det har inte. Jag tror det ska upp till konsumentkreditnämnden eller någonting och sådär. Det finns myndighet på myndigheter i de frågorna.
Ja, men det är väl det jag kan tycka. Det här är ju ett klassiskt där branschen går före myndigheter och där myndigheter inte hänger med. För privatleasing är ingenting nytt. Det har funnits i många år, men vi har fortfarande inga som helst regler om det. Och det var först nu när räntorna började stiga som någon tog tag i problem och började titta mer på det. Det här är ju en produkt som jag kan tycka att myndigheter borde ha tittat på tidigare, med tanke på hur stort det ändå har blivit. Privatleasing idag, det är ju, det kräver ju att du har lite koll på saker och ting. Och jag tror att många har lärt sig den hårda vägen vilka typer av regler som gäller med privatleasing. Det finns ju nu har jag inte privatleasat den BMW som jag beställt. Den är ju företagsleasing, och då är man ju ännu mindre skyddad. Men BMW har ju som sagt 2 års, och det finns ju en anledning till varför jag la till 1 år till garanti där och valde att betala extra för det. Just för att inte hamna i en sån där sits.
Jag vet att vi intervjuade tjänstebilsspecialisten Ronny Svensson någon gång, som sa att han inte skulle rekommendera privatleasing ens till sin värsta fiende.
Han är en man med starka ord.
Alltså. Ja. Och det är ju så länge det här privatleasing inte går under konsumentköplagen, så är det liksom, ska man inte ta det här med tången. Liksom. För det kan bli väldigt dyrt, och det har det blivit för många också.
Jag tror att det blir populärt. Jag tror det blir populärt just för att många, och det är ju kanske man ska prata om i sig, men många hade ju inte råd med den här 20%-insatsen som någonstans gällde vid normala bilfinansiering tidigare. Då var det ju, du tog billånen, men du skulle 20% skulle du gå in med själv, var ju som klassiker. Och privatleasing blev nog stort just för att du slapp
det. Det är ju det, även om man berättar hur billig en elbil är i drift, så spelar det ju ingen roll om du inte har råd att faktiskt köpa den. Och kostar den 800 000 kronor. Det är ganska mycket pengar som du ska ut med då om du ska lägga 20%.
Ja, ja, visst. Men så här, det var, de sa det som, jag kan bara ta lite siffror här, att 2019 så kom det 19 ärenden kring privatleasing till Allmänna reklamationsnämnden, och 2020 35 anmälningar. Och det är då tusen, alltså det är väldigt, då var det väldigt populärt med privatleasing. Så de var ju förvånade själva då på PAN att det här inte var i fler anmälningar. Hur det ser ut nu vet jag inte, men det var väl framförallt de här räntehöjningarna som gjorde att det blev trassligt. Och det är inte utrett ändå, som du säger, Peter.
Inom försäkringsvärlden sådär, så brukar man lite slarvigt säga att bilar som brinner tenderar vara bilar som snart ska tillbaka från privatleasing. Det är också ett sätt att lösa övermilen på.
Oh, ja, okej.
Okay. Ja, men enligt Ronny Svensson då, ska jag läsa lite, så var det att det berodde på att det inte var så mycket klagomål på att kronan var svag och att man kunde exportera bilarna. Man brydde sig inte så mycket om det här. Så normala slitaget och sånt där, utan bilarna åkte iväg direkt liksom. Och det gör de fortfarande, tror jag.
Jag kom på mig själv att det lät som ett tips där att bränna upp bilen. Det är naturligtvis helt sinnesrubbat att göra det. Och att det ställer också till problem, för det tenderar ju ofta också vara då andra bilar det sprider sig. Lite mer då med fossilbilar vars tank springer läck. Men det är alltså på riktigt det, att inom försäkringsvärlden så har man primärt från början då, så när privatleasingen var ny, att folk inte riktigt kopplade ihop det här övermilen med enorma kostnader när de skulle tillbaka. Och folk var väl desperata helt enkelt och löste det på det sättet. Jättesjukt faktiskt. Så, men oerhört skum produkt. Men Kristoffer, du gick inte riktigt svarsmål där. Så vi kan väl avsluta med varför goodwill är en god grej.
Jag sa inte att det var en god grej, men det är något unikt för bilvärlden håller jag inte alls med om. Det är ju jättevanligt hos elektronikkedjor också. Jag är lite förvånad över att du inte har talat om det tidigare, som har varit så mycket i konsumentbranschen.
Aldrig talas om det. Det är ju såklart inom, du har 3 års reklamationsrätt, och så varför ska du ha goodwill?
Men nätaggregat har många fler än 3 års garanti.
Goodwill är ju när vare sig garanti eller... Primärt, min känsla med goodwill har varit då inom bilvärlden, det är när det någonstans är mindre än 2 år. Eller förlåt, någonstans när garantin är slut, men att du har viss konsumenträttsliga skydd. Och då får slippa processa det och slippa ta hela den diskussionen och säga att vi kör det på goodwill. Men de vet mycket väl att om det här skulle gå till allmän reklamationsnämnden så hade... det blivit så. Att det finns förlängd garanti inom teknikvärlden är ju, då behövs inte goodwill.
Men har du aldrig haft goodwill inom företag heller?
Ja, goodwill inom företag är ju bra, för att det har du ju inga rättigheter som du säger, och då är det ju bra. Men jag ser ju inget scenario varför man någonsin skulle bjuda på någonting mer än ens egna skyldigheter. Varför skulle man göra det? I andra sammanhang så kan man ju vara beredd att förlora kunder över skitsaker. Men i vissa sammanhang så går det då på goodwill. Jag förstår inte alls den logiken.
Det tror jag är väldigt uppe mot händelse till händelse.
Men varför skulle du... Men om vi tar konsumentteknik. Så här, jag har jobbat inom hela mitt liv. Där är det ju solklart. Du har ju en garanti. Och inom den garantin så... no questions asked. Och sen då så inom 3 år så har du reklamationsrätt, och då tar man fram den andra blanketten då. olika ansvar. Och då får man skriva på den, men då kör man reklamationsrätt. Har det gått mer än 3 år på dagen så är det bara, nej det är ju kört, det har gått 3 år. Det har jag skulle aldrig som, när jag var vd inom den branschen, hade gått en sekund mer än 3 år så bjöd ju inte vi på den. Då hade ju vi fått pröjsa en helt ny dator, det skulle vi ju aldrig göra ju. Varför skulle man göra det?
Om det nu behövs pröjsas en helt ny dator, men om det handlade om ett tangentbord för 200 spänn. Alltså det finns ju, det är där jag menar med att det skulle ju helt från situation till situation.
Apple-världen kostar inte tangentbord än 200 kronor. Men
alla av oss har inte suttit och köpt 10 000 kronors
produkter. Om någon kom in med en sladd efter 3 år och den var trasig, så hade jag nog argumenterat för sitt tak faktiskt. Inte gett bort en ny kabel till den. Men visst.
Men då hade jag aldrig köpt hos dig igen.
Jag skulle bara flika in att ett Apple-tangentbord trådlöst kostar 2 095 kronor.
Vad köper du din Apple-tangentbord någonstans?
Jag känner att vi har helt flyttat.
Jag köpte den inte, kan jag säga.
Stoppar i fickan alltså. Okej, okay. Då får man ingen garanti överhuvudtaget.
Nej, jag köpte det inte.
Vi ska ta och avsluta här. Vi har tappat helt tråden från bilämnet. Ni fick som sagt lite bilar i helgen. Här fick ni lite mer bilar. Nu får ni vänta en hel vecka tills ni hör våra röster igen. Och kan ni inte vänta en vecka, då kan man gå in på Elbilsmagasinet på YouTube. Man kan gå in på Peter Esse på YouTube. Eller så kan man klicka sig in på elbilen.se eller till och med gå till butiken och köpa en fysiskt exemplar av tidningen Elbilen också. Och på alla tre så kan man också prenumerera för att få den här podden utan reklam till exempel och mycket annat. Jag vill tacka Dennis Klarin för att ni har varit, eller för att du har redigerat det här avsnittet. Det blev långt nu, men det ska nog gå finemang, så får ni ha det så bra, så hörs och ses vi nästa vecka helt enkelt.
Ha det bra.
Hej på er.
Hej.
Hej.